Den här veckan tar regeringen beslut om kärnkraftsavfallet. Är ett halvt sekels bråk över nu?
Och så berättar vi om hur Miljöpartiet gjorde förra gången de försökte att inte bli så hatade av väljarna som de är nu.
Det här är Politiken med Annie Reuterskiöld, Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Maggie, imorgon torsdag så väntas regeringen fatta ett beslut om slutförvar av kärnkraft.
Ja, detta har ju Annika Strandhäll meddelat att hon ska göra.
Och det här är alltså ett beslut som är tillkommit av en utredning som startade 1972. AKA-utredningen kallad.
Det är lång beredning.
Det är otroligt lång beredning. Det är 50 års beredning. Ett halvt sekel har man hållit på med det här.
Det är ju väldigt spännande då vad det kommer för beslut imorgon. Det kan väl bli ett icke-beslut. Vi kommer inte ta beslut.
Det kan det absolut bli. Och det finns väl ganska lite egentligen som talar för att det blir en slutpunkt i kärnkraftsfrågan eller i avfallsfrågan. Men just nu ser det ut som att 50 år av diskussion skulle kunna få ett avslut imorgon.
Mm. Och det har ju varit stor politisk konflikt kring detta de senaste månaderna. Alltså anledningen till att vi så säkert vet att beslutet kommer imorgon är ju att det fanns ett misstroende hot mot miljöministern som först var Per Bolund och sen blev Annika Strandhäll. Där hon då, det kallades ju Lucia-tåget. Hon var tvungen att ge besked före Lucia.
Just det, hon fick ett antal timmar på sig. Ja, oerhört dramatiskt.
Veckor tror jag det var i sig. Men då sa ju Annika Strandhäll att hon höll pressträff för att säga att det kommer ett beslut. Och ja, då var datumet den 27 som det är imorgon. Och detta är ju en sak som Miljöpartiet har varit väldigt argt på sedan de lämnade regeringen. De tycker ju inte då att det finns tillräckligt med underlag för att fatta det här beslutet. Kan inte du förklara, vad är liksom slutförvaret?
Jo, det som AKA-utredningen kom fram till någon gång där på 70-talet, så kom man då fram till att det här jättefarliga avfallet, det ska man lägga i kopparkapslar och så ska de sänkas ner i urberg 500 meter ungefär. Så ska det först vara lera och sen så ska det vara sprickfritt berg. Och sen har man fortsatt utreda det, var det ska vara och så där. Fanns strider om det.
Var det ska ligga i, var i landet.
Ja.
Diskussionen har ju varit nu då, alltså huruvida de här kopparkapslarna är tillräckligt säkra.
Exakt.
Vet vi det? Har man tillräckligt mycket information om det? Och de som jobbar med det här, forskar på det och tar fram det här är ju SKB.
Svenskt kärnbränsleavfall AB. Ett statligt bolag som kom till efter den här AKA-utredningen.
Ja, och de tycker ju att det här är då en bra och säker metod och menar att deras forskning visar att de håller. Medan andra forskare har varit mer ifrågasättande och miljörörelsen är väldigt skeptisk. Och Miljöpartiet skrev i en debattartikel som publicerades i Aftonbladet idag att de inte tror på den här metoden alls och att man borde ha forskat på fler metoder och att man nu bör göra det i framtiden. Alltså det här har ju varit en lång tillståndsprocess som då till slut har hamnat hos regeringen där ju Strålskyddsmyndigheten sa ja men Miljödomstolen sa nej.
Eftersom det är så lång tid så har ju så många saker hunnit hända under den här beredningen. Jag pratade med Anders Wikman som är en miljöengagerad person som har varit politiker i flera olika partier men alla till höger. På 70-talet så var ju han moderat i Fria Moderata Studentförbundsgenerationen med Carl Bildt och dem. Och då satt han i den här AKA-utredningen. Sen blev han kristdemokrat och var i Europaparlamentet i 10 år. Och sen så har han suttit i styrelsen i SKB som då har berett frågan och hanterat den och ska ta fram de här kopparkapslarna. Han var ju en varm kärnkraftsvän på 70-talet, säger att han är lite mer skeptisk nu. Och han tycker att frågetecknen kring kopparkapslarna är så pass stora så att han tycker det är populistiskt av oppositionen. Om oppositionen menas väl nu Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som då har pushat på eller hetsat regeringen så länge Miljöpartiet var med i regeringen att fatta det här beslutet eftersom det är ett obekvämt beslut för Miljöpartiet, och eftersom man från kärnkraftspositivt håll i oppositionen tänker sig att har vi väl fått ett beslut om slutförvar, då är alla problem med kärnkraft borta. Då kan ingen säga att kärnkraft är problematiskt.
Alltså det här är ju en av de frågorna som har varit ett problem i regeringen, alltså där man haft svårt att komma framåt, för att man väl har tyckt ganska olika. Man vet ju ganska lite om vad Socialdemokraterna tycker i frågan dock. Men Annika Strandhäll sa ju direkt när hon blev minister att detta var det som var mest prioriterat för henne.
Ja, och det är ju lite svårt också om man tittar, om man gör en internationell utblick, så det är svårt att lite förstå drivkrafterna. För Sverige och Finland ligger ju längst fram med slutförvar. I många andra länder som ju har kärnkraft, mer kärnkraft än Sverige och mycket mer avfall, så är man ju inte alls där i att fatta beslut om slutförvar, för man tycker att det ska beredas mer och man ska kanske få någon teknisk innovation och så. Man kan ju tänka sig att den som gillar kärnkraft snarare skulle välja vägen att inte prata om slutförvar alls, utan tro och hoppas att det kommer en lösning på det här. Alltså till exempel med någon slags fjärde generationen kärnkraft, så pratar man om att avfallet kan återanvändas som bränsle igen och sådär.
Och att man då skulle ha kvar avfallet i det här mellanförvaret som man har idag. Det är ju dock de kommuner som har dem relativt skeptiskt till. Så man vill ju inte att mellanförvaret ska bli det permanenta, så att säga.
Nej, men det skulle ju vara en enklare position för ett kärnkraftspositivt parti som Moderaterna egentligen.
Men om man nu har hållit på med den här frågan då i 50 år, har man, eller längre än så kanske, har man haft liksom, har det funnits, hur har man sett på avfallet genom tiderna?
Ja, men poängen är väl just den att man har hållit på med det här längre än 50 år. Kärnkraften kom ju efter andra världskriget, efter atombomben. Och länge så såg man ju inte att det här var ett avfall alls. Man tänkte ju att atomkraften kunde göra nästan vad som helst och var oerhört optimistisk kring den här nya upptäcktens möjligheter, vad man kunde göra med den. Det finns en forskare som heter Jonas Anselm på Linköpings universitet som har skrivit böcker om det här, och han har gått igenom debatten och så. På 50-talet så såg ju ingen i Sverige det här som ett avfall, ett problem. Utan man skulle ju använda, när det var klart i kärnkraftverken, så skulle man använda de radioaktiva isotoperna till massa annat.
Då tänkte, det var som en restprodukt.
Ja, man kunde göra allt med kärnkraft. Alltså, man tänkte sig att man skulle ha livsmedelskonservering av avfallet, eller läkemedelssterilisering, eller så kunde man göra lysämnen i lampor. Det var liksom bara fantasin som satte gränser. Och då tänkte man sig heller inte att det här var så farligt, och i alla fall inte så farligt så länge. Långt in på 50- och 60-talet så tänkte man sig att det bara var farligt i 20-30 år. Då trodde man så här, om det då är för mycket avfall, att vi inte kan göra någonting med det, då gjuter vi bara in det i betong och så sänker vi det i havet.
Typ som kopparkapslar i berg, fast
eventuellt inte, inte lika genomtänkt. Man tänkte också att man kunde lägga ner i övergivna gruvhål om man bara la lite betong runt.
Men när blev det här en stor fråga då? När blev det?
Men det tog lång tid, till och med på 60-talet. Och då hade man ändå förskjutit den här tiden som man ansåg att det var farligt. Från 20-30 år till först 100, sen 1000 och ungefär där. När man tänkte att det var så farligt, då började man då med liksom stålkapslar och bergrum och tänkte sig att det skulle vara i en saltöken eller i saltgruvor. Men eftersom 60-talet var optimismens decennium så hade man ju andra bra idéer också. En idé var att frysa in det i polarisarna.
De finns tyvärr inte längre.
Nej, det skulle uppdagas som problem idag. Men en ännu bättre, det var att man hade alltså seriösa planer på att skjuta iväg det ut i rymden.
Det tycker jag. Alltså man känner ju så här, vad visionärt det var. Var är dagens visioner?
Ja, det kan man säga. Sen kanske det inte var genomtänkt hela vägen. Men ett riktigt problem blev det ju först på 70-talet. När man började prata om att det här är farligt, jättefarligt i hundratusentals år. Och det kom larm vartefter, en debatt i början av 70-talet. Och det där gick ju väldigt fort egentligen. 72 och 73 är ju åren där allting svänger i svensk kärnkraft och där det avgörande skedet är sker inne i Centerpartiet, ett då stort oppositionspartiet som plötsligt blir inte bara går från ointresserat av kärnkraft till att vara extremt övertygade kritiker.
Centerpartiet skrev ju också en ganska intressant debattartikel i veckan om att de vill ha en ny energiuppgörelse.
Ja.
Den gamla som såg som stor framgång när den kom till har ju partiet lämnat sedan dess.
Den gamla, den som...
Alltså den från 2016.
Ja, i grunden som startade med alliansens uppgörelse och som sen vidgades till att bli fler partier, blocköverskridande. Den här debattartikeln som Centerpartiet skrev, den var dock väldigt svårtydd.
Svara ord.
Nej, men de sa ju, vi vill ha en ny uppgörelse. Och sen rabblar de i ganska aggressiva ordalag sin egen politik. Som typ, ja vi vill ha en uppgörelse men vi tänker inte ändra oss ett dugg. Och så har den ju också blivit bemött av andra partier. Men pratar man med centerpartister så försöker de ju säga att fast det var inte alls så vi menade. Striden här är ju semantisk. Och handlar ju om huruvida man ska målet att det ska vara fossilfritt energi i Sverige eller om den ska vara förnybar.
Just det. Och det är ju inte bara semantiskt. Det handlar ju om kärnkraft eller inte.
Ja, absolut. Ja. Det gör det.
Men visst, det är ordet som det är liksom konflikt kring.
Ja. Och centerpartister man pratar med säger att nu säger vi och tycker att vi kan öppna för utsläppsfritt. Vilket alltså skulle vara en synonym till fossilfritt, det som moderater vill. Men det här ordet finns inte i själva debattartikeln. Däremot finns det formuleringar om att det är viktigt med stabilt elsystem, vilket ju är kärnkraftsvännernas liksom poäng, och att det ska vara fritt från utsläpp, vilket
men
också är kärnkraftsvännernas poäng.
Säger du nu att de centerpartister du pratar med säger att man har svängt i kärnkraftsfrågan?
Ja.
Men utan att berätta det för någon?
Ja. Och utan kanske att hela partiet förstår och vet om det.
Det är ju väldigt intressant. Men det är ju klart att alltså många center, vad ska man säga, centernära personer, alltså bönderna för att prata på ren svenska, har ju lidit oerhört av elpriserna.
Ja, de har ju ett problem här, Centerpartiet, på det sättet. Och de har ju ett historiskt problem där man haft en väldigt stark ideologisk övertygelse kring kärnkraften och inte minst kring avfallet. Det var ju det som liksom var kärnan i Feldins kritik. Och sen har man successivt försökt flytta sig lite från den positionen. Och i mycket är det ju en generationsfråga. Där de äldre i partiet är kvar i någonting gammalt. Där de yngre... Centerstudenter till exempel har ju länge drivit att man ska ha fossilfritt, alltså att kärnkraft ska få finnas, kanske till och med utvecklas. I våras så ändrade sig också ungdomsförbundet till samma linje. Och det man hör är att generationen kring Annie Lööf, att de också nog är öppna för att behålla kärnkraft och se till att kärnkraft kan renoveras och finnas kvar lång tid framöver, så länge man ser till att bygga ett stabilt elsystem också på andra sätt kring det förnybara.
Men det här beslutet som kommer imorgon då om själva avfallet, liksom vad kommer det få för konsekvenser för Socialdemokraterna, tänker jag främst kanske?
De hoppas ju att de ska vara av med frågan. Att oppositionen inte ska kunna klaga om detta.
Det finns ju, tycker jag, där också en tvetydighet. Alltså Magdalena Andersson hade ju i sitt installationstal en passage där hon var väldigt hånfull mot kärnkraft och lät som att hon var helt ointresserad av det. Och samtidigt har nya energiministern uttalat sig liksom lite mer positivt eller väl att det kanske handlar om att få bort konflikten, jag vet inte. Men jag tycker inte att deras position är
supertydlig
här. Nej, det
är lite klassisk socialdemokratisk position.
Tycker allt.
Två åsikter samtidigt.
Kamrater, någon jävla ordning ska det vara i ett parti.
Vår egen tidning Svenska Dagbladet publicerade ju en SIFO-mätning i veckan där man, de som svarade fick svara på frågan vilka partier skulle du acceptera i en regering? Och Moderaterna kom först, men jag tänkte att vi skulle prata om de som kom sist, för det tyckte jag var mest spännande. Det var Miljöpartiet. 28% av väljarna vill säga Miljöpartiet i regering.
Det kan man ju tycka är ganska högt som en siffra betraktad.
Vänsterpartiet som är då tvåa från slutet har 32. Så att Miljöpartiet ligger ju under, får man säga. Och detta är ju ännu ett bevis på hur dåligt det går för det här partiet just nu.
Det är ju på sätt och vis ett sätt att mäta vilket parti som är det riktiga pariga partiet i svensk politik.
På ett sätt. Samtidigt så jag pratade med Erik Nilsson som har skrivit den här artikeln, och han sa att även Miljöpartiets egna väljare ville hellre se Socialdemokraterna i regering än sitt eget parti. Så det kan ju också ha att göra med att man har tyckt att det har varit väldigt jobbigt att sitta i regering.
Ja.
I sig. Men det är ju tydligt att Miljöpartiet har fått en paria stämpel i många läger. Och det tyckte jag var intressant, för då påmindes jag om deras gamla strateg Magnus Johansson. Minns du honom?
Peter Erikssons främste lärjunge.
Ja, han var ju sammankallande i partistyrelsen och den som på många sätt informellt styrde partiet på Peter Eriksson och Maria Wetterstrands tid. Eller la upp strategi och inför Miljöpartiets storhetstid, om man ska kalla det för det,
ja,
där runt 2010. Då var just det här med paria-stämpeln och att vara illa omtyckt någonting som man la väldigt mycket fokus på. Man byggde liksom strategin kring det, och det handlade delvis om att man ville vara ett parti som andra skulle kunna tänka sig att samarbeta med. Men det handlade också om att indirekt då, genom den vägen, få upp opinionssiffrorna, bli mer populärt, alltså växa som parti.
Man tyckte det liksom var viktigare att förändra hur många som tyckte illa om Miljöpartiet än att förändra hur många som tyckte om Miljöpartiet.
Ja, för att man tyckte att det var ett så stort problem att det var så många som tyckte illa om Miljöpartiet att det var en anledning till att Socialdemokraterna inte ville samarbeta med. Alltså inte helt olikt hur det är för Sverigedemokraterna eller har varit.
Mm.
Även om det är liksom på ett annat sätt. Och det man gjorde då var att man, alltså, man förändrade väldigt mycket av partiets politik och det som stack i ögonen på folk, alltså EU-kritiken eller alltså att man var mot EU-medlemskap, synen på försvaret, det här med medborgarlön, alltså allt det där som såg som lite flummigt, det gjorde man ju sig av med och tog helt ny position kring. Men man gjorde liksom också i kommunikationsstrategin, så försökte man att inte reta upp folk. Det kan ju vara lockande för ett parti att vara provokativ. Alltså det har ju varit till exempel en stor framgång för Folkpartiet på den tiden de hette det.
Mm.
Det var ju en uttalad strategi för dem att folk skulle bli förbannade för att man skulle få mycket uppmärksamhet.
Ja.
Och det gjorde då Miljöpartiet aktivt inte. Man skulle inte reta upp folk. Och där ser man väl en ganska stor skillnad mot idag. Kanske närmast tänker på Lorenz Tovatts tortbild.
Ja.
Och annat. Där man ju idag väldigt mycket mer söker uppmärksamhet, söker konflikt, tydliga fiender, bråk. Men, och man lyckades då bli populär. Då fanns det ju så här index, liksom hur många tycker illa om det här partiet, hur många tycker om det här partiet. Och när man lyfte då och fick ett positivt balansmått där, då såg man också att opinionssiffrorna sen ökade och att liksom partiets framgång började med det.
Det är intressant, tänker jag, att det där är nästan bortglömt. Det är som att man fäste sig mer vid att det gick bra i valet 2010 än varför det gick bra. Jag tjuvläste i din bok om Miljöpartiet inför det här, och det finns ett så underbar beskrivning där av valvaken 2010. Där det liksom är champagne och baljväxtbuffé och Per Garton går runt och är så mysigt stolt. Han säger så här: om 10 år är det den här dagen statsvetarna kommer att minnas. Bara det är ett underbart citat. Statsvetarna kommer alltså minnas denna dagen. Och jag fortsätter. Den gången de gröna verkligen gjorde genombrott, för det är det vi gör nu. Efter alla dessa år när vi från början räknade som orealistiska flummare, nu har folk börjat fatta att det modernaste som finns är det gröna budskapet. Och så var ju verkligen självbilden brett i partiet åren efter den där framgången.
Ja, och det var ju också en tid då, alltså det ursprungsmålet då att andra partier skulle vilja samarbeta med Miljöpartiet, så var det ju verkligen. De var ju kungamakare och Fredrik Reinfeldt ville fördjupa samarbetet och de hade sitt liksom Mona Sahlin-projekt och... Men det är ju intressant, för det fanns ju någon slags nu bild om att Miljöpartiet skulle lyfta om de lämnar regering, de skulle ha mycket enklare en oppositionsroll, och så har det ju verkligen inte blivit. Det går ju riktigt dåligt för partiet. De ser ju knappt, alltså de ser ju inte ut att klara spärren. De ju inte i några mätningar idag.
Man ska väl säga att vi i den här podden har pratat om det som en potentiell möjlighet att lyfta, inte ja, minst jag själv.
Många har gjort det, och det är ju för att man delvis har jämfört med de tyska grönas, där man just såg oppositionsrollen som en framgångsförklaring. Men det intressanta nu tycker jag är att avhoppet och liksom den förändrade rollen ändå tycks ha väckt en ny intern debatt i partiet, som det lite har kanske locket har legat på lite innan. Bland annat så skrev en av Maria Wetterstrands tidigare medarbetare, Hampus Robarskin, ett långt blogginlägg i veckan där han beskrev det här. Och då skrev han en sak som jag tyckte var intressant i det, var att han skrev att det just har kommit en ny kärnkraftsdebatt i Miljöpartiet. För att många av de medlemmarna som har gått med på senare år, som har gått med på grund av klimatfrågan, tycker också annorlunda i kärnkraftsfrågan.
Det är spännande.
Också i generationsfrågan. Samtidigt har ju partiet varit väldigt tydligt kvar i sin position. Såg man ju i 30 minuter förra veckan.
Det kommer vara lång halveringstid på Miljöpartiets kärnkraftsmotstånd.
Ja, och partiledningen sänder ju absolut inga sådana signaler. Men ändå spännande. En annan person som är intressant är Erik Wahlström, som Expressen hade på sin 30 mäktigaste under 30-lista. Plats 28 tror jag.
Okay.
Han är en...
han inte i toppen, men han var ändå där.
Nej, men han är en grön ungdom. Han sitter i grön ungdomsstyrelse och har nu utmanat valberedningens förslag till nytt språkrör för grön ungdom som ska väljas i mitten av februari. Och han beskriver sig själv som en höger- och mitten politiker som inte tycker att man ska låsa fast sig vid ett nytt vänsterblock i regeringen, som tycker att man ska lägga större fokus bara vid klimatfrågan, inte liksom fortsätta på det här socialpolitiska spåret som Märta Stenevi har lett in partiet på.
Det där låter ju som Mikaela Valtersson, eller man har ju rättare sagt inte hört någon miljöpartist riktigt vara så sen Mikaela Valtersson förlorade språkrörstriden mot Åsa Romson 2011 var det väl. Det är ju också en del av den här framgångsstrategin runt 2010. Det var ju slutet, det var ju kulmen. För ganska snart efter den där framgången så byttes ju språkrör och väldigt många människor runt partiledningen ut och försvann.
Ja, och partiet gick ju sakpolitiskt mer åt vänster under Gustav Fridolin och Åsa Romson. Så var det ju. Och innan dess var man ju ganska populär bland liberala väljare. Fredrik Reinfeldt ville gärna fördjupa samarbetet och sådär. Så ser det ju inte alls ut idag. Men jag tänkte, om man skulle liksom applicera Magnus Johanssons gamla strategi på dagens Miljöparti, hur skulle man göra idag för att bli populär? Eller inte vara hatad? Det är ju det handlar om.
Jag tänker att det givna uppenbara handlar ju om migrationspolitiken.
Mm.
Där ju partiet i någon mening har tystnat, men fortfarande så länge man var i regeringskansliet stretade emot och upprätthöll den gamla linjen. Alltså det där har ju dels med migrationen i Miljöpartiet, så har ju dels skapat ett jättesår i partiet, tänker jag. En besvikelse att man inte har liksom självförtroende och entusiasm utifrån det. Mm. Men ett större problem är ju att man utåt mot väljarna inte har accepterat det nya paradigmläget, det paradigmskiftet som flyktingkrisen och vad som hände efter den innebar.
Det finns ju, alltså sen om man tittar på just... Alltså tillväxtfrågan kanske inte är jättestor i partiet nu i de termerna. Alltså om man tänker på en sak som Magnus Johansson och hans gäng plockade bort.
Ja.
Men däremot så är ju, har ju partiet rört sig i en mer radikal riktning i alltså skogspolitiken till exempel. Mm. Eller i miljöfrågor. Och dessutom så har ju då deras mer radikala hållning när det gäller kärnkraft till exempel, när det gäller gruvor, den har ju blivit synlig i regeringskansliet där de har just, och särskilt sen de lämnade, det där säger de ju själva är en positiv sak, att nu när vi lämnar så vet alla liksom, då kommer de se skillnaden på oss och Socialdemokraterna. Då kommer de se vad vi faktiskt gjorde för skillnad och ville göra i de här frågorna. Men frågan är om det där är positivt. Alltså att folk ser vad de ville göra. Jag vet inte.
Och det är ju ett lite annat läge. Alltså efter Greta-rörelsen och en mer medvetenhet kring klimatfrågan. Då skulle ju det där kunna vara en positiv sak för Miljöpartiet. Att vara fundisar, att alltså vara radikala i klimatpolitik, säga att det räcker inte med ny teknik. Vi måste ha ett helt annat levnadssätt. Tillväxt är dåligt.
Jo, men radikalism är väl sällan en vägen att gå om du vill bli omtyckt av de breda massorna, eller?
Nej, skulle man följa Magnus Johanssons idé så skulle man väl snarast på det sättet, om tillämpa det på samma sätt som innan 2010, då skulle man ju ta avstånd från det där. Låta dem hålla på, vi är det förnuftiga alternativet. Vi är inte lika tokiga som Greta. Vi går i skolan på fredagar.
Sen finns det ju en tydlig sak som man ser, och det är ju att partiet till höger verkligen slår på Miljöpartiet och vill pressa dem under spärren. De uppviglar ju liksom den här känslan hos sina egna väljare mot Miljöpartiet. Och det är ju också en väldigt stor skillnad mot hur det var 2010 när man ibland pratade om Miljöpartiet som ett möjligt femte alliansparti. Och jag minns att Per Schlingman tyckte att Miljöpartiet var det mest moderna som fanns, och de lockade de här urbana storstadsväljarna som alla ville ha. Och de har ju gått vidare sedan dess.
Ja, men där finns det ju något man verkligen skulle kunna göra. Alltså en central del i närmandet till Socialdemokraterna och att få sitta i regering med Socialdemokrater under Wetterstrand och Eriksson var ju att man också sa vi ska krossa det socialdemokratiska maktmonopolet. Det vi gör nu genom att växa och samarbeta med Socialdemokraterna är ju att äta upp Socialdemokraterna inifrån. Skulle man idag säga vi kan regera med Moderater, då även om Moderaterna hatar Miljöpartiet nu, så kommer ju Moderaterna till slut vara tvungna att ta det som ett realistiskt alternativ eller förhålla sig till det på ett annat sätt. Eller om miljöpartisterna börjar skälla på Socialdemokraterna, men också från höger, då kan ju till slut inte högern i svensk politik bara avsky miljöpartister.
Så om man ska sammanfatta, om man vill vara inte sist på den här listan längre, då ska man sätta sig i mitten, sluta med migrationspolitiken.
Acceptera det nya läget skulle jag säga.
Ja.
Och säga till Greta, du är viktig, men vi pratar med svenska folket just nu.
Mm. Lång väg dit tror jag.
Vi har alltså nått punkten nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek. Torbjörn Nilssons bibliotek. Varsågod.
Det är ju många lyssnare som har hört av sig och ställt frågor om ditt bibliotek, Torbjörn. Det väcker ju stort intresse i en viss grupp. Ja, lyssnare.
Ja, så kan man säga.
Företrädesvis manlig skulle jag säga.
Det kan man säga.
Ja. Så berätta, hur går det?
Med boksorteringen, det är väl det de är nyfikna på. Det pågår ett projekt som är omgörning av biblioteket. Det går ganska bra. Jag har nu lyckats sortera ut alla böcker som har med partier att göra. Och som de ska då sen sättas in i en bokhylla efter partier. Men det finns ju problem. Ta till exempel den här boken, Anneli Nordströms självbiografi Min trädgård är full av skärvor.
Mm.
På vilket parti ska jag sätta den?
Hon var ju då alltså sosse och blev Feministiskt initiativ.
Ja, exakt.
Rödgrön. Ja, nej, men
det måste vara ett parti.
Jag skulle sätta henne på Feministiskt initiativ då. Bara för att den är lite kort, den hyllan.
Det blir typ den och Tina Rosengrens byxbegär.
Och Schyman-biografin kanske. Ja, den är också klurig.
Ja, vart ska man sätta Schyman?
Ja.
Vänsterpartiet skulle jag säga.
Mm.
Eller hon har ju ett nytt parti, Klimatalliansen. Nu. Mm. Ja, de har ingen plats i det här biblioteket än. Samma här. Karin Svanborg Sjövalls Kentucky Fried Children.
Men har du inte en debatthylla?
Jo, men på debatthyllan så kan man ju inte ha partimänniskor. Och nu har ju hon blivit talskrivare åt Ulf Kristersson. Så nu är hon ju en partimänniska. Nu borde ju den här boken in i moderathyllan bredvid Arvid Lindman.
Mm. Ja, men sätt den där.
Här har jag faktiskt en enkel. Olof Palmes Valen till andra kammaren 1911.
Ja, varför är den frågan?
Det är nu du ska säga att den ska till Socialdemokraterna. Mm. Jag säger att den ska självklart till Liberalerna.
Jaha, för att den handlar om...
Nej, det här är Olof Palmes farbror.
Okej.
Som också hette Olof Palme och ju var liberal. Mm-hmm. Riksdagsledamot. Och det här är, jag vill bara, jag tog med den för att valen till andra kammaren är alltså en tidig vallokalsundersökning eller SOM-undersökning. Det är resultaten. Han går igenom distrikt för distrikt, hur det gick, vilka kandidater som fanns och gick i förra valet. En mycket tidig valanalysberättelse. Den är inte så tjock, utgiven på Norstedt. Så kostade 2,25 kronor ursprungligen. Jag betalade mer. Det riktigt svåra är ju dock, när man väl har lagt in böckerna parti för parti, är ju hur ska partierna placeras på själva hyllan?
Mm.
Det är ju hyllplan. Liksom. Och så småningom så tar jag ett parti slut. Vilket annat parti ska få stå bredvid?
Aha, i vilken ordning? Partiet.
Ja, exakt.
Ja.
För partier hör ju ihop på något sätt och inte.
Du kör inte liksom, det är så här, ska du vara Galtanskala eller höger-vänsterskala? Är det det du tänker?
Precis. Mm. Och det är ju otroligt svårt nu, för det är ju föränderligt och rörligt, och jag orkar inte sortera om det, om de liksom gör någon slags nytt januariavtal eller någon annan överenskommelse.
Nej, just det. Om S och SD börjar samarbeta så måste du flytta allt.
Precis, det vill man ju undvika. Mm. Just nu har jag testat med att längst ner, det här är från golv till takhylla, så har jag Socialdemokraterna. För då slipper jag se rätt mycket av den nyare socialdemokratiska litteraturen dagligen.
Är den ful?
Jag vet inte, jag är trött på den på något sätt. Och sen har jag tagit Moderaterna ovanför där, på hyllplanen ovanför.
Mm.
I någon slags tanke om att det är statsbärande partier som man har i grunden.
Mm.
Bottna med dem, så att säga.
Jag har tänkt på detta när vi har suttit i Zoom-möten, att man bara ser moderatböckerna. Det här kanske du också ska ta in. Att det ser ut som att du sitter i en, liksom, för du sitter ju framför bokhyllan, det ser ut som att du sitter i en så här moderat värld. Att du kanske ska liksom ha lite balans bakom dig.
Du tycker att det är partiskt.
Du ser höger ut i bild. Men det kanske är en annan sak. Men
det finns ju väldigt många andra sätt man kan tänka på.
Mm. Alltså, själv tänker jag att det helt naturliga vore kronologiskt efter när de kom in i riksdagen. Inte när de bildades, utan när de kom in i riksdagen.
När de kom in i riksdagen?
Mm. Det kommer ju aldrig förändras, eller?
Nej, det är ju en smart lösning.
Mm.
den födde inte lika många funderingar som mina lösningar. Jag tänkte länge att den här hyllan är formad som ett L och att den kortare liksom hyllebiten. Där hamnade av en slump till en början Miljöpartiet och SD väldigt nära varandra. Och det kände jag instinktivt var korrekt. Två partier skapade i ett väldigt anti-moment, i en närmast civilisationskritisk känsla. Allt går åt fel håll i samhället, allt är för jävligt, undergången är nära.
Mm.
De hörde liksom ihop. Så de tänker jag gärna få stå nära varandra.
Mm.
Det finns ju en annan lösning som är att Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna står nära varandra. För alla de partierna har ju en historisk bakgrund i Lantmannapartiet.
Mm-hmm. Som att S och V då skulle stå ihop för att de...
Ja, de är ju egentligen samma parti.
Ja.
Och det kan man säga att Moderater och Sverigedemokrater också är. Så med samma logik så kan ju liksom Moderater och Sverigedemokrater vara nära varandra.
Mm. Men samtidigt, Centerpartiet är ju liksom väldigt off i den där. Alltså, Centerpartiet är ju inte så mycket vän med.
Nej, det är de ju inte. Längre. Det är de ju absolut inte. Det skulle kunna gå att sortera allting på Ivar Arpis Substack. Han har haft en diskussion med Johan Wenström, den konservativa debattören, om Fodora-liberalism.
Mm, det har jag sett.
Och att klass är högerns blinda fläck. Alltså alla partier som är för Fodora-liberalism. Då hamnar ju Centerpartiet, Liberalerna och...
Miljöpartiet antar jag.
Ja, kanske gamla fortfarande. Miljöpartiet. Gamla Miljöpartiet. Ja. Men då måste man sortera upp det sådär och det blir jättesvårt.
Ja. Men då skulle ju liksom, position.
För då skulle man ju kunna ha Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, den nya högern, lite av SD tillsammans.
Mm.
De är anti-Fodora-liberalismen. Den enda jag hittills har kunnat landa ordentligt hårt i är att Kristdemokraterna och Liberalerna behöver stå nära varandra.
Va? De avskyr varandra?
Ja, men de är båda kristna partier i grunden. Startade utifrån helt olika kyrkor, Missionsförbundet respektive Pingstkyrkan, men ändå frikyrkopartier. Dessutom så bovlar de ju tillsammans.
Ja, jag satt just och tänkte på det. För det var ju roligt i måndags då när TV4s partiledardebatt blev inställd. Då gick ju Nyamko Sabuni och Ebba Busch och bovlade istället. Och det gjorde de ju givetvis inte utan att lägga upp 300 bilder på Instagram som genast blev virala.
Så det blev ju ingen partiledardebatt. Men då Nyamko Sabuni hade en briljant idé att vi istället ses, prata lite politik och bovla samtidigt.
Ja, framförallt bovla, sen kanske prata lite politik.
Det kan vi säga så här att det här säger Nyamko bara för att hon fullständigt kastar mig i bovlingen.
Jag tror vi ska ha politik till TV4-debatten om 2 veckor.
Man tänker ju väldigt mycket då på den där köttbullelunchen med Jimmy Åkesson. Att Ebba Busch ska nu normalisera Liberalerna i inför sina väljare och den nya då högerkonstellationen där ju Liberalerna liksom många ser skeptiskt på Liberalerna. Svea kopplade till januariavtalet.
Det är verkligen hon som är mamman i den här nya konstellationen. Det är hon som tar ansvaret. Alltså Maud Olofsson kallades ju för alliansens mamma länge. För att det var hon som tog ett socialt ansvar, såg till att alla hade det bra, var den som egentligen förde samman. Saken här är ju att det finns en diskussion om ska Moderaterna ta ansvar för att hjälpa Liberalerna över riksdagsspärren.
Ja, men alltså Benjamin Dosa, Timbro-vdn, han har ju varit ute och pratat ända sedan egentligen deras kongress om att nu måste vi ta bild med Nyamko mer så att det känns som att ja, dels för att då locka mer liberala väljare som är liksom skeptiska till samarbetet men också för att lyfta Liberalerna. Och det har ju Moderaterna inte vågat göra även om Gunnar Strömmer väl var på deras lands.
Ja, och Anders möte. Borg var där. Men den här frånvarande pappan, Kristersson, han tar ju inte.
Nej, men Ebba Busch går ju alltid för i sådana här lägen. Det här är för känsligt för Moderaterna, så då gör Ebba Busch det istället.
Nej, jag tänker bara att hon tar ansvar.
Jag tror inte det, jag tror att hon röjer på. Det är liksom...
Det kanske är samma
sak. Hon är den modiga.
I vilket fall... det föder ju en bokfråga detta också förstås. Bowling Alone är ju en känd statsvetenskaplig debattskrift av Robert Putnam. Ska den då sorteras tillsammans med Kristdemokraterna och Liberalerna? Ska
Bryggan
den stå där mittemellan?
Ja, det är väl bra.
Bryter mot alla regler. Men...
Ja, det här programmet är slut för idag. Hoppas ni har lyssnat ända hit. Vi är tillbaka nästa vecka.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Careborg.